Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Den 6 februari så headlinar jag TS Kaos i Stockholm som stand-up-komiker. Lyssna även på Specialisterna podcast. Den kommer ut varje vecka med mig, Anton Magnusson och Albin Olsson. Följ mig på Instagram och andra sociala medier. Där heter jag @Gärdenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Ola Söderholm.
Hej, hej. Kul att vara här.
Det är kul att vara här. Vi sitter i Lilla Drevets gamla studio.
Ja, exakt. I mitt kontor här på Triangeln i Malmö. Men vi har inte spelat in här på ett tag.
Nej.
Så att vi har bytt till Malmö musikstudio nu. Så att det har inte använts på ett tag. Men det är kul att det kommer till användning igen där.
Ja, synd att slänga.
Mm, precis.
Det är andra gången du medverkar i Arkivsamtal.
Det stämmer, ja. Det
kan
stämmer.
Man kalla det förra avsnittet för något av ett skandalavsnitt?
Ja, exakt. Jag blev liksom lite utsatt för näthat efter det. Man ska väl inte överdriva det. Det kanske är att... och devalvera betydelsen av ordet skandal. Och pumpa upp det av näthat också för den delen. Men det var ändå 3-4 tweets kanske.
Det är ganska mycket ändå. Alltså för, jag antar att du inte utsätts för så mycket negativ kritik.
Nej, annars. Exakt. Jag tänker att det ska ganska mycket till ändå om man ska klaga på det där viset. Att man kanske tyckte att något var lite trist, men jag tror inte man orkar skriva det då. Men,
vad skrev folk då?
Ja, men det var nog mest så här att det var lite så här snipiga kommentarer. Att om du är inbjuden till en podd, då kan det ju vara trevligt att bjuda till lite grann. Kan du tänka på nästa gång kanske.
Det lät som att det är någon lärare i mellanstadiet som ger den kritiken.
Ja, precis. Det är sån jobba med skuld snarare än ilska kritik, ja. På något sätt var det.
Ja, men påminner lite om det här, du förstör även för dem som, du förstör inte bara för dig själv utan även för dem som vill lära sig någonting.
Just det.
Den typen av kommentar.
Mm.
Men jag har pratat om det här med din kompis Jonathan Unge.
Okej.
Okay. I ett tidigare avsnitt. Och då så... alltså han jämförde det med en klassisk intervju med artisten Nordpolen i någon morgonsoffa.
Ja.
Ja, där programledaren, vem det nu var, Jenny Strömstedt eller vem det var.
Ja, just det, han sitter och de försöker fråga honom om hans musik.
Mm.
Och han kan inte sätta på ett fake leende i 12 minuter och vara lite säljig. Utan
nej,
han,
hon lackar väl på honom till slut och säger så här att... nu har du tackat ja till det här, då, då får du ställa upp. Liksom. Eller då får du bjuda lite på dig själv.
Ja, exakt. Jo, men det är ju faktiskt en väldigt rimlig invändning tycker jag ändå utav Tilde de Paula eller vem det var. Att man kan ju hata TV4 Nyhetsmorgon.
Mm.
Det får man ju göra, men då det är ju snyggare att bara tacka nej då.
Fast nu blev det ju viral, nu blev han ju viral. Så det, om det nu var planerat så var det ju väldigt smart och snyggt.
Jo, men för så har jag också... fått lite respons på min förra medverkan i arkivsamtal, att folk har sagt till mig att det var bra också faktiskt. Tror jag lite av den anledningen att...
Så var det planerat av det för att det skulle bli viralt.
Precis.
Det är väldigt risktagande. Det är väldigt stor risk att det där inte blir viralt.
Nej, jag har gjort... det blev verkligen en sån... Ett Nordpolen stunt i det lilla som jag gjorde här. Som har engagerat 8 poddare. 5 blev arga. 3 tyckte att det var lite coolt.
Grejen var att du var bakis liksom.
Ja, exakt.
Och jag... Idag är jag lite bakis. Men jag tror att det är en ganska positiv bakfylla. Att det inte är den här... Man vill bara vara för sig själv, utan jag tror att det kan vara den här positiva, lite fnittriga bakfyllan.
Okej,
okay, ja. Men det återstår att säga, sånt kan ju svänga snabbt också.
Ja, precis. Ja, men jag tror att jag var... Jag vet inte, för det var vissa som sa till mig att de tyckte att det var lite bra för att det blev något som blev lite real av att jag var så sänkt och på något vis, jag vet inte, att jag suckade så djupt och, så där, och var så himla trött. Och inte kunde vara med och spela boll och sådär. Så att det är liksom... att jag ändå liksom utstrålade något äkta i det. Så att det blev en ändå sån riktig känsla av det.
Det finns också det där klassiska Per Moberg är bakis i någon metrointervju och lackar av lite halvt. Känner du till den?
Nej, tror jag inte. Nej.
Det var ju då förmodligen att han var bakis som var problemet. Och att han då är kanske inte världens trevligaste person övrigt heller. Men det var något sånt där. De frågade så här, nu har ditt tv-program flyttats från riktiga TV4 till TV4 Play eller vad det var. Någon, och så säger han, jag skiter i vad de visar det. Jag skiter i den här intervjun. Jag har aldrig fattat varför man ska prata. Alltså så han tycker liksom att tv-programmet och skådespeleriet är uttryck i sig. Sen ska man inte behöva prata om att man har skådespelat. Jag har hatat den här situationen sen jag gick på scenskolan eller någonting, säger han. Och sen lackar han och hugger tillbaks på varje fråga.
Just det.
Så kommer jag ihåg att han var inbjuden till Virtanens program senare. Och då så frågade jag Virtanen om dricker du för mycket? För att det kändes som en sån typisk alkisbeteende där. Och liksom var... Men han då försökte ju vända det till och säga, det är klart man kan vara surgubbe. Men jag tyckte det var ännu sämre av journalisten att publicera det här, de här svaren.
Ja, jo, exakt. Ja, det är ändå där han som väljer att sprida det vidare. Men det är ju ändå någonstans bjussigt då att våga få ett utbrott på något sätt. Då har man ju ändå levererat på något vis liksom.
Ja.
Jag tror att kritiken mot mig var att jag kanske blev lite som en mussla på något sätt. Snarare.
Jo, det var jag såg mest då några som skrev kommentar på min blogg. Då stod det så här, bakfull eller inte. Man kan väl försöka vara lite trevlig i alla fall eller något sånt där.
Just det.
Också någon förälder/lärar inställning, känner
jag. Ja, exakt. Jag minns faktiskt inte så mycket av det. Jag var verkligen, alltså bakfull, det låter så här, ja men det är man väl lite när som helst. Men jag hade varit så här, riktigt full 3 kvällar i rad, så att det var en sån...
Det var en avtändning på alkohol.
Ja, precis, att man har sån kemisk ångest verkligen.
Aha, okay.
Och sen så, det är nog också så, om jag ska vara 100% ärlig, att jag är kanske inte riktigt lika bra som vissa andra på den här grejen med att den här flödesradiosituationen, som man kallar det på Sveriges Radio.
Du är ofta ganska förberedd när man har dina prator i både i Lilla Drävet och Novemberpodden.
Februaripodden.
Är det vanligt att folk säger?
Subtil härskartekniker. Men, nej, men jo, men exakt, att jag gillar att, så här, jag gillar ju att radioprata, med att jag gillar att ha ett ämne som jag har valt själv och vara förberedd. Så jag kan tycka att det är lite så här, jag är lite för överjagig kanske på något vis, kan jag känna, för att vara så här skön i den här, alltså morgonpasset, radiosituationen. Jag säger inte att det här är exakt det.
Det var exakt det du sa.
Men så tror jag att det, och då kan man tänka så här, jag är lite svag och bakfull, att det skulle få mig då att kanske släppa lite på garden. Att det skulle kunna få den effekten. Hade man kunnat tänka sig. Men jag tror att det blev motsatt när jag var här då förra gången, att jag blev så här rädd av att nu är jag så himla svag och jag överkompenserade för det liksom, att skärp det nu. Så att jag blev mer utav garden uppe på något sätt.
Ja, men vi har ju träffats bara lite då och då sådär.
Ja.
Och liksom kanske aldrig så hängt direkt.
Nej.
Och när du kom då i lägenheten och jag fick ändå så intrycket av att så här, du tycker inte så jättebra om mig. Alltså det var ändå ett sånt intryck. Sen efter det, när vi liksom, jag för mig då, efter ditt näthat och sånt, så har jag ändå märkt att du kanske har ansträngt dig lite mer för att le när du hälsar på mig och så. Jag vet inte om det är medvetet, undermedvetet eller bara jag som tolkar fritt från ingenting alls. Men
jag vet inte. Jag har inte, det kanske är, det är undermedvetet så. Jag har inte riktigt, jag har inte det här uppe på medveten nivå att jag planerade så. Det var nog ganska mycket så att jag inte tyckte om dig så mycket då, men det var nog att det också
att du inte tyckte om mig.
Ja, men när jag kom där på morgonen, okay, så tyckte jag nog inte om dig, men det handlar ju inte om dig så mycket, det var mer att jag inte tyckte om någon jag hade träffat då, och jag tyckte liksom inte om mig själv, utan jag hade bara behövt vara liksom ensam i ett mörkt rum i 8-10 timmar.
Så då var det inte feltolkning.
Nej.
Men sen så kom jag ihåg att jag hörde på någon av de här underproduktion-roastarna som finns släppta på Spotify. Kan vara Kringlands, kan vara Emma Knyckas. Jag vet inte om du var med på båda.
Nej, jag var med på bara på Emmas.
Okej, men då var det den. För då är det någon som roastar dig och säger så här att du har inte förstått själv att folk uppfattar dig som dryg och arrogant. Eller något liknande. Det var liksom vinkeln på det. Att det var en allmän sanning då att du uppfattade dig som dryg och arrogant. Men och sen så var det någon som hade tagit upp det med dig. Och då så var du helt oförstående.
Ja, precis. Ja,
och. För jag vet att jag kan uppfattas som dryg och arrogant ibland. Men det har jag förstått liksom. Det tror jag inte alltid jag gör av alla heller, men det kommer inte som en kall dusch när någon säger det.
Nej, men visst, jag fattar också att, eller jag också förstått att det var så, och att
förstod du efter den här roasten eller innan?
Nej, men det har jag nog förstått sen tidigare, att folk kanske frågar så här, varför är du så sur liksom, fast man inte är sur, att man är en sån människa lite grann. Och jag vet inte. Det stämmer väl att jag är ju inte så, jag är ju inte jovialisk, men jag tycker inte heller att jag liksom är otrevlig mot folk, och sen så för att jag kanske inte är trevlig heller. Men det kanske räcker, det kanske är nog för att folk ska tycka att man är en douche. Jag vet inte,
det känns inte poserat i alla fall. Jag tycker nog att om man träffar Aron Flam så kan det kännas mer att han skådespelar en otrevlig karaktär i vissa sammanhang.
Just det.
Medan du är mer genuin i din otrevlighet.
Ja,
och då menar jag inte att du, alltså då menar jag mer otrevlig som är inte trevlig. Inte otrevlig som är utåtagerande, aggressiv eller någonting.
Nej, just det. Nej, precis. Ja, men Ahmed tror jag hade någon kommentar under roasten att han gillar att titta in i mina ögon, för att det går aldrig att avgöra ifall han hatar världen eller hatar sig själv. Att det är helt 50-50 det som jag har i mina ögon hela tiden. Det var lite så här poetiskt nästan.
Ja,
det var inget skratt på det, men det var ändå en så här bara bra observation.
men om vi säger att det vanliga medelsvenssons självhat ligger på en viss nivå. Skulle du säga att du ligger över eller under? Hatar du dig själv mer än folk gör?
Jo, men jag hatar mig själv mer, tror jag, än medelsvensson.
Säger du det nu för att kokettera, eller tror du helt ärligt att du har
det? Det låter ju koketterande. Det är ju någonting som alla som kanske sitter i en podd och ska vara lite djupa säger om sig själva. Så att jag fattar ju att det känns ju inte som någon raffinerad grej att säga. Men om jag ändå bara ska svara helt ärligt på frågan, så tror jag att jag gör det mer än genomsnittet.
Och vad är det som du inte är nöjd med dig själv?
Nej, men det är väl bara en sån där konstant, jag vet inte, Jag menar att man bara har en sån grej att man ältar allt man gör och tycker att det är skit och sådär.
En ångestproblematik.
Ja, och jag vet inte om det är ångest just, men det är väl någon sån...
Så det är en prestationsbaserad självkritik liksom?
Ja, exakt. Så kan det vara mycket. Absolut. Ja.
Det är inte att du tycker att du själv har fruktansvärda känslor och tankar och personlighet och sådär, eller är det det också?
Mm, det kanske har blivit lite bättre för att man har blivit äldre, att man har försonats med det. Alltså jag känner mig så här stabil och att jag har en fungerande självkänsla. Mm. Men att man har den där grejen att man... alltså så vill alla nästan, eller väldigt, väldigt många i vår bransch, att man tycker att det där gigget blev kast, att den där grejen man gjorde blev kast och sådär. Håller på att älta liksom bara det som blev dåligt snarare än det som blev bra.
Ja, det kan ju vara vanligt att pendla mellan någon slags hybris och självhat.
Mm.
Men får du sådana hybrisstunder också när du tycker att du är en fantastisk underhållare?
Jo, visst. Jo, men så är det definitivt. Alltså, det känns som att de blir mindre starkare på något sätt. Jag vet inte.
Det är som när man medicinerar, att man får lägre toppar, lägre dalar.
Ja, men så minns jag att det var med stand-up när jag gjorde det första gångerna och man gjorde ett gig som gick bra med ens mått mätt då. Att jag inte kunde sova på hela natten. Att jag bara liksom gick fram och tillbaka helt speedad typ i rummet. Och så är det ju inte nu. Utan nu känns det mer som att man vill att det ska gå bra och då är man lite tillfredsställd. Fast det är nästan att man känner sig normal om det går bra.
Det är som en heroinist som har liksom, måste ta en dos för att känna sig som vanligt.
Mm, exakt. Men fallet kan bli lika stort som det blev förr om man känner att det gick dåligt liksom. Så att det är mera potentiellt negativt och inte lika potentiellt positivt kan jag känna ibland.
Mm. Men du har mest då liksom det här, i ditt privatliv och sånt. Så, för jag kan känna när jag har bakfyllångest så är det kanske ofta egentligen i privatlivet är så, varför sa jag det till den personen? Eller fan vad jag måste ha låtit skrytsam. Och så får jag bakfyllångest av det. Men det handlar nog mer om privatlivet då än fan vad jag gjorde ett dåligt gig eller?
Mm. Jo, visst.
Och ibland kan jag ju få ångest över konstnärliga prestationer också.
Mm. Jo, men absolut. Så är det också. Det här med att säga saker när man är full och så. Absolut. Jag håller med.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det är ingenting som jag kräver att när jag valde gästen någon och spelade in hos någon annan och jag har ju inte ens sagt att det borde finnas ett stort urval av drycker.
Nej.
Men det borde du ha förstått själv.
Jag vet. Nu när du sa det kände jag att fan, jag borde ha åkt och köpt folköl eller något i alla fall.
Det finns ingenting förutom vatten eller?
Jag vet inte, vi kan kolla, det kanske finns... Ja, det skulle fan kunna finnas lite snaps här, tror jag.
Oj, oj.
För att det var en julfest här på kontoret. För någon som...
Då kastar vi oss in på det hyfsat nya inslaget Europas sämsta cliffhanger.
Okej.
Okay. Då får cliffhanger bli urvalet av drycker. Mm. Då är vi strax tillbaks med urvalet av drycker och resultatet i Europas sämsta cliffhanger. Sämsta cliffhanger. Då är vi tillbaks med resultatet av Europas sämsta cliffhanger. Det var alltså kaffegrädde, det var mjölk, det var vatten, det var Skåne akvavit snaps, det var bäska droppar och det var
Hallandsfläder.
Mm. Mm. Det var resultatet och då jag väljer Skåne akvavit och ett glas vatten.
Mm, och jag slog till då på också ett glas vatten och lite bäska droppar.
Mm. Och för att spara lite tid så har vi redan tagit med oss drycken.
Just det.
Så då kan vi börja. Jag tänkte ta Skåne akvavit för att vi är i Skåne. Det
Just
var så det. Simpelt jag tänkte.
Just det. Mm. Precis. Och jag tänkte ta bäska droppar då för att jag jobbar på mitt imagebygge här.
Självhatet.
Ja, lät jag lite så här kärv och utstråla någon sån allmän fittighet kanske.
Du är lite besk.
Lite besk, precis.
Minns du tidningen Salt? Samhällskritik ur ett salt perspektiv eller något liknande. Det var en så väldigt högervriden tidskrift som fanns runt millennieskiftet i några nummer.
Ja, just det. Ja, det känns lite muffigt sådär.
Men jag vet inte egentligen vad man menar när någon är salt. Är det att man är lite bitsk? Fast salt, när man säger det, jag tänkte på 60-talet, sa man då om lite sexiga tjejer, en salt böna eller?
Ja, eller så saltaste killen på stan, att det var någon sån som var kingen på Nalen när det var jazzdansen och sånt där. Att det var den saltaste killen.
Men apropå, jag tänkte på själv, för, alltså så här, att dels använder folk självhat lite för att kokettera, men jag har även märkt att det är någon form av ursäkt ibland. Alltså så här, som det var någon intervju då med, jag tror det var Annika Lantz i P3 som skulle sätta dit Fredrik Virtanen. När han hade tagit någon tjej på röven, tafsat med någon på någon fest.
Okej, så det var med, hon tog upp det i radio alltså.
Ja, och det kändes som verkligen så att hon hade bjudit in honom lite oförberedd på att hon skulle ta upp det. Och sen bara så droppade hon bomben så här. Ja, förresten så tog du min kollega på rumpan på den här festen. Så här. Varför gjorde du det?
Oj.
Och då så sa han, skyllde han på självförakt.
Just det. Okej, och det, och nu konfronterar du mig här för att jag var här i arkivsamtal förra gången och liksom mentalt tafsade på dig och besudlade dig.
Just den grejen när vi började snacka om det är faktiskt ingen koppling till dig just i det här sammanhanget. Det var bara intressant att jag tänkte att man kan skylla sitt tafsande på självförakt. Jag förstod inte riktigt hur det gick ihop. Alltså att om man nu hatar sig själv, tafsar man på någon annan då för att man hatar sig själv så mycket så att nej, det går inte ihop i mitt huvud riktigt.
Nej, precis. Jag är så dålig så att jag förtjänar det här. Tafsa på någon. Eller jag vet inte.
Jag förtjänar att bli hatad kanske då.
Ja, exakt. Det är mer så här självhat, tänker man då, om man har ett sånt destruktivt beteende, att det handlar mer om att bli tafsad på och sen ta på sig skulden för att man blir tafsad på. Att det är mer så man brukar säga kanske. Ja, det var en nyskapande ursäkt.
Och den kom rätt spontant. Vad har du på gång för tillfället?
Jag vet inte, det är ungefär som vanligt att det pågår med att jag ska göra poddar. Jag ska göra den här februaripodden nu igen, om några dagar ska vi spela in. Den har legat lite på is. Och sen ska jag köra stand-up och så gör jag Lilla Drevet. Och jag vet inte fan, jag har hållit på lite grann och jobba med så här saker som verkar rinna ut i sanden tyvärr.
Alltså, jag har hört lite på februaripodden och bara lite allmänna rykten om vad ni har för föreställningar på gång och sådär. Och vad jag förstått lite som, har ni blivit lite impotensbrandade? Jag har hört något avsnitt av februaripodden som handlar mycket om impotens och Viagra och sådär.
Ja, vad var det avsnitt som hette Viagra eller...?
Kan ha varit det. Alltså jag tror jag har hört kanske 2-3 avsnitt och det var väl... Men det var väl ett genomgående tema ganska lång tid. Jag vet inte om ni fortfarande...
Jag vet inte exakt vart vi fortfarande är med på den, för nu var det så länge som vi gjorde ett avsnitt. Men det har ju varit så att vi pratade om impotens i de flesta avsnitten har vi gjort det. Så att det är... Jag kan inte klandra folk för att de har brandat oss så.
Nej, det skulle vara som att jag klagade på att jag blev förknippad med droger efter alla Las Palmas låtar som handlar om droger.
Nej, precis. Men, man får hacka i sig det.
Men jag kommer ihåg också Johannes Finnlaugsson snackade i någon podd om att han hade varit på en av era föreställningar och att då liksom, han hade tittat i publiken och att det var liksom något av impotensfandom, att det var kanske så här par och så satt en kille där och när ni började prata om impotens så la tjejen i parter en stödjande hand på sin pojkvän, pojkväns lår kanske, och liksom kanske lutade huvudet mot honom, att det är så här, att de har liksom kanske haft problem då med impotens i sitt parförhållande. Och sen så går det här på den här showen med killar som vågar prata öppet. Om, ni pratar ju öppet om impotens, men det är ju inte så, det är inte så självutlämnade. Det är inte så här mycket historier, vad jag har hört jag kan, på de avsnitt.
Ja, det var lite så, men, nej, men det är mycket att jag har läst böcker och sådär.
Du pratar, du går som katten kring het gröt.
Precis, det är så här var.
Ja, för man gissar ju till sig då att du har haft en problematik.
Nej,
du har
inte bara, bara helt teoretiskt intresse. Bara valt det här som ett som en besatthet, men det är helt... Ja, men precis. Jo, men det är väl ett det är väl olika sätt att närma sig det på.
Det närmar sig självbiografiskt berättande.
Ja.
Att gå det genom att berätta massa fakta kring.
Ja, exakt.
Det... Så när du bara, idag har vi tema HIV. Om du en gång liksom har fem specialavsnitt, så då skulle man ju kanske misstänka då att du var HIV-smittad.
Ja, exakt. Att det är... Ja, precis. Jag fattar ju att det kan bli spekulationer i de riktningarna om man gör 10 jättelånga poddavsnitt om impotens. Att folk kan börja ställa sig frågan varför. Var kom det här intresset ifrån? Jo, men det är väl rimligt. Ja, okej, vad fint att Jofi hade sett det.
Du har själv inte tänkt på det?
Ja, men, jo, men lite har jag ju märkt ändå att jag har haft något slags genomslag. Att jag har fått så stå ibland med fulla killar på krogen som står och skriker i mitt öra om sina liksom olika problem och om sina porrvanor kanske. Vi hade också ett långt avsnitt om porr, för att det är liksom en sån här hypotes till varför unga män har problem med impotens, är att de drabbas av porrimpotens.
Mm-hmm.
Att de har så att titta för mycket på porr och blir bedövad i sina dopaminreceptorer och sånt där, och då kan de inte få liksom stånd utan normal stimuli. Men det här är liksom sån kvacksalvarvetenskap, att det är olika såna
anekdotisk bevisföring.
Ja, precis. Och det har ofta rötterna i olika kristna amerikanska rörelser som håller på med sina skräckpropaganda om hur porren så här förintar våra hjärnor.
Finns det någon liksom pålitlig statistik kring porr? Eller vetenskapliga undersökningar hur det påverkar människor, eller är det...
Alltså de som har gjort, som jag har sett, har liksom inte kunnat visa det där, att det påverkar hjärnan, alltså på samma vis som drogmissbruk påverkar hjärnan. För att det är det de vill leda i bevis, att det är samma sak.
Ja.
Men alltså för att man får ett så här dopaminpåslag liksom.
Ja.
Men det får du av allt som... Alltså du får av att äta god mat eller av att höra en låt du gillar och så vidare, får du...
Ja.
Dopamin på slaget, och det får man såklart också av att titta på porr till exempel. Men skillnaden med att supa eller knarka är ju att du blir mer och mer bedövad, och det krävs mer och mer liksom hela tiden. Att en hjärna som har utsatts länge, ifall du har en helt frisk hjärna och en tjackpundares hjärna och ger dem lika mycket tjack, då börjar du lysa och blinka i den friska personens hjärna, men den bedövade människan behöver mycket mer för att det ska lysa och blinka, så att säga.
Ja.
Om man har en sån röntgen på hjärnorna. Och den liksom utvecklingen har man inte kunnat se med till exempel sex och porrmissbruk. Att det skulle kunna klassas som missbruk på samma vis.
Nej, men jag har läst en liknande undersökning fast om chili. Eller jag hade ett matfanzin på internet som nog några år senare skulle kallas för blogg. Tillsammans med några kompisar. Och då kommer jag ihåg att det finns ju mycket fans av chili som äter jättemycket chili.
Mm.
Och en återkommande sägning där är då att chili är beroendeframkallande.
Mm.
Att, ja, men ungefär som du sa med porr, att man får en kick av det. Man kan jobba upp en tolerans mot att man behöver starkare för att liksom få känna någonting.
Just det.
Och folk kan ju bli lite höga. Men då var det liksom någon vetenskapsman som gjorde en genomgång på temat då, är chili beroendeframkallande? Och han hade ungefär samma resultat som det du berättade om porr nu. Han gick igenom olika liksom aspekter och kom fram till att det kan inte räknas som beroendeframkallande.
Nej.
en av anledningarna var till exempel då att man kunde inte förlora kontrollen riktigt över sitt bruk.
Nej, just det.
Det var en av dem. Och sen, det var väl det att man kunde öka toleransen. Ja,
för det är det, men... tänker man, vad är problemet med om nu någon är, inom citationstecken, chili-beroende? Eller gör det så mycket?
Nej, det gör det väl inte. Men det var väl bara lite slarvigt använt att det är beroendeframkallande. Att, men sen så är det väl liksom... beroendeframkallande är väl också bara ett uttryck man använder ungefär på samma sätt som man säger att men han är ju en jävla sadist. Mm. Då menar man ju inte att han tänder sexuellt på att plåga. Alltså jag vet inte. Nej, det finns ju det vetenskapliga beskrivningen, ja, precis, och sen finns det ju bara vardagsuttrycket.
Ja, det finns sån diagnosbibel som psykiatrin har. Och det där har sex och porrmissbruk aldrig lyckats kvalificera in sig. Nej. Trots sån här kristen lobbyism under många, många år, så de aldrig fått in det där. Ja, men exakt. Att man använder ju om allting, att jag är beroende av Facebook och sådär. Men det är inte,
det är inte
missbruk som heroin. Nej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag vet inte varför jag slutade med pornografi vid något tillfälle.
Du har slutat med det?
Alltså jag har inte hållit på med det sedan jag kanske var 21-22. Alltså inte i någon större utsträckning i alla fall.
Nej.
Det kan kanske varit att det har dykt upp någon bild av misstag på, låt oss säga, Pirate Bay, som jag tyckte var sexig och onanera till. Men jag har liksom inget så här, ingen konsumtionsvana av porr. Men det vet jag inte om det var någon slags privat, att det var någon så här, varför jag slutade. Jag hade nog lite så lösa teorier om att jag tänder mer på att liksom komponera mina egna fantasier i huvudet, och att jag tänkte att det kanske även var bra kreativt liksom.
Okej. Att jag vill fokusera på den karriär, så att jag ska liksom utveckla min så här konstnärliga förmåga också när jag runkar.
Ja, men jag hade faktiskt sådana tankar. Nej, men sen plus då att jag då kunde skräddarsy mina egna manus och fantasier i huvudet. Mm. Och sen så var det väl säkert en lite sån här förnumstig unge i mig som sa, och så tränar jag mitt kreativa tänkande samtidigt.
Det är hemskt där med hur vi piskar oss själva i ska vara nyttiga hela tiden.
Men sen kan det vara någon liksom lite så här halv privat moralisk som liknar då kristen moral eller,
ja, men
eller
det finns ju
någon form av feministisk moral eller någonting som i mitt bakhuvud som också säger till mig att det där är inte bra.
Jo, men den grejen är väl helt rimlig att alltså det går ju jättebra att moralisera mot porr liksom, för att det, ja, du vet. Ja, de mår inte så jävla bra kanske, de där som man tittar på och så vidare. Och alltså all den kritiken kan man ju verkligen hålla på med. Men det är ju mer att det är något annat, det här förstör din hjärna med så här kvacksalvarvetenskapen och det. Att det var mer det liksom vi höll på att dissa i februaripodden.
Ja, det är många som, men det är många av mina kompisar som säger att de själva är porrskadade liksom. Att de kanske inte tänder på vanligt sex längre för att de är så kallat porrskadade, att de måste ha någonting annat.
Mm-hmm. Okej. Okay. Men det är också vad menar de med vanligt sex då? Eller varför tycker de att det sex de tänder på är så ovanligt? Det är också en sån konstig värdering.
Ja, jag vet inte. Alltså ifall det är någon form av liksom nej, men det är väl då porrsituationer kanske med dominans eller analsex eller någonting som de har sett i porrfilmer eller sådär, och som de inte kanske höll på med innan de såg det, och sen när de väl då har börjat med det så måste de just göra det som de har sett i porrfilmer. Nu låter det som en så klassisk, det är alltid en kompis. Men du har läst mycket nu, du har läst på då om
ja, men, så,
eller du har hittat artiklar som sågar.
Ja, alltså det finns ju liksom så här ja, men du vet att det finns att sexförbrytare har tittat på mycket våldsam porr med våldtäktsscenarion och sånt där. Men att det är ju inget så orsakssamband. Nej. Att man gör det och sen blir man våldtäktsman, utan det är kanske snarare att man har den typen av fantasier då. Mm. Och därför tittar man på sånt.
Jo. Sånt är ju rätt svårt att avgöra vad som är liksom alltså jag vill ju väldigt gärna tro, till exempel med våldsfilm, speciellt när jag var liten, så då liksom har jag ju valt att när man debatterade ha inställningen de som är våldsamma kanske då söker sig till att kolla på våldsfilmer.
Mm.
Och skulle vara våldsamma i vilket fall som helst.
Mm.
Men sen så, när man då såg liksom när sökarna och Stockholmsnatt slog igenom.
Mm.
Och man kunde väl i stort sett i realtid se hur barnen började så här hoppsparka varandra i huvudet på skolgården efter det.
Men Stockholmsnatt var ju en förbättring för att alla skulle snurra runt innan de sparkade då. De skulle göra en roundkick, vilket de inte riktigt kunde. Så då sparkade de mindre effektivt. Så
de skadade sig själva.
Ja, det var ju bra på så vis. De försökte härma Paolo Robertos roundkick och kunde inte göra lika effektivt våld.
Nej, men jag tror nog ändå jag tror fan att när en sån film då liksom slår igenom, så tror jag att våldet ökar i samhället.
Nej, men fast ja, det finns väl ingen sån statistik. Alltså, nej.
Det är liksom bara min empiriska magkänsla, det var vad jag har sett liksom. Alltså, efter sökarna så kommer jag ihåg att det blev mer, alltså jag är för ung för att ha sett det tydliga resultatet av Stockholmsnatt. Det är mer andra kompisar.
Mm.
Men sökarna var en sån tydlig, tyckte jag, att folk tyckte det var coolt att vara en aggressiv småkriminell typ. På samma sätt som liksom jag tror att gangster rap påverkat jättemycket ungdomar till att jag tyckte själv det var coolt att vara kriminell när jag lyssnade på gangsterrap, och det tyckte jag inte när jag lyssnade, alltså när jag lyssnade på De La Soul blev jag påverkad av det och tyckte det var coolt att vara lite hippieflummig liksom.
Just det.
Och även om det är skitsvårt att göra statistik på en sån sak, och jag vill ju egentligen inte tro att det är så, jag vill ju tro att man påverkas inte så mycket av det.
Men statistiken är väl ändå motsatt, att samhället liksom var mindre våldsamt, eller har blivit mindre våldsamt.
Jo, så är det.
Att det var mycket flera mord och liksom grova misshandlar.
Jo,
för och
men
så.
Det kan ju bero på andra saker också.
Jo, visst. Men jag tycker ändå att det känns, alltså de som var värstingar som spöade folk på skolan, alltså de var ju det. Alltså alla såg ju sökarna, men det var ju bara vissa som spöade folk. Eller? Alltså på samma vis med porr liksom, att det är ju jättemånga som tycker att det är upphetsande med sadosexfantasier.
Mm.
Och det måste man ju tycka är okej, eller hur? Alltså jag vet inte, jag tycker det är svårt att ha något annat än en sån där bara liberal inställning till att folk måste hålla på med sig fantasier och konstnärliga
uttryck.
Jo, det
är jag tycker nog också att man inte ska begränsa folks fantasier.
Mm.
Men jag tror kanske att det skulle kunna leda till.
Men gör till det verkligen, om du tänker sådana som du och jag kanske var på mellanstadiet, att vi såg sökarna eller hörde liksom gangster rap. Inte det påverkades väl inte oss så, utan vi gick igång på fantasin och
men jag blev lite så här att jag började tycka det var rätt coolt och så sno cyklar och sånt där och gjorde det liksom, och det var så här coolt att vara kriminell. Så jag gjorde det som jag tyckte kändes okej. Men alltså, jag vet inte, det kan ju också vara en allmän bara så pubertal vilja att bryta regler liksom, eller att bryta mot lagen och sådär. Men jag kommer ihåg ändå att jag så här, lyssnade mycket på gangsterrap, tyckte det var coolt, och sen så liksom försökte integrera det i mitt så här, svennemedelklassliv.
Ja, men visst. Men det här lilla upproret mot ditt svennemedelklassliv, tänker jag att du hade gjort hur som helst, och du hade hittat något utlopp för det, vad det än hade varit. Eller att det blev soundtracket till ditt uppror då, gangsterrappen. Men eller inte fan vet jag. Eller
det var alltid varit något som lyssnar på pop. Det kan ju vara då att jag sökte mig till gangsterrap för att jag hade den viljan att vara farlig. Medan de som lyssnade på pop inte hade den viljan och inte snodde cyklar.
Nej. Men jag kom också, jag höll också på med såna där pubertala bus. Jag lyssnar kanske lite på hiphop i och för sig. Men jag kommer inte ihåg att jag höll på att romantisera det på det viset. Jag vet inte. Ja, men vad fan, men rösta på KD då. Jag vet inte.
jag vill ju inte att man ska begränsa någons fantasier. Men jag tänker att okej, det kanske leder till det. Men vad är alternativet? Det är då att man ska begränsa folks fantasier. Då tänker jag mer, då får man ta smällarna istället. Då får det bli lite mer våld i samhället. Alltså så har jag...
Jo, men exakt.
Så har jag tänkt. Jag träffade den numera ganska kända QD3. Alltså Quincy Jones den tredje, som nu, jag vet inte om han är idoldomare den här säsongen.
Är det han? Nej, vad är han? Är han trum? Nej,
han är amerikan. Han är son till Michael Jacksons producent Quincy Jones. Han har själv producerat till exempel soundtracket till vad heter nu den här tv-serien med Fresh Prince of Bel-Air.
Aha, okej.
Och han regisserade lite olika filmer som heter Beef, som det handlade om beef inom hiphopkulturen. Det kom rätt många sådana filmer, kanske runt 5 stycken eller något sätt. Men när jag var på en liten resa med mitt gamla skivbolag i Los Angeles, så träffade vi honom på någon fest där, eller han hängde med dem. Och då så pratade jag med honom om, för jag gillade hans beef-filmer liksom. Och så sa han, jag har slutat göra såna för att jag märkte att folk började tycka det var coolt med beefs liksom. För det handlade ju även om såna där folk hade skjutit varandra liksom, på grund av olika konflikter. Och han sa, när man märkte att folk ville vara med i de här filmerna, de tyckte det var coolt, det var ett sätt att marknadsföra sig. Det ledde till mer våld. Liksom. Och han tänkte, jag vill inte vara en del av det. Jag vill inte liksom bidra till mer våld.
Han skapade liksom en karriärmöjlighet genom sina filmer. Han skapade bara ett incitament för dem att lajva beefs. Liksom.
Kunde man nog. Och då fick man liksom, nu den här senaste beefen, då är det en marknadsförings... Och plus, liksom, ja, det är ju ett sätt att få uppmärksamhet. Även om det bara är liksom låtar som dissar varandra, så får du uppmärksamhet via det. Men det var ju ofta det ledde till fysiskt våld också. Men då så kom jag ihåg att jag hade en diskussion med honom, att jag sa att jag tror att liksom gangsterrap, hela den kulturen, har lett till mer kriminalitet i samhället. Jag tror att det har lett till mer våld och mer kriminalitet, men jag tycker det är värt det. För jag tycker att underhållningen har ett värde i sig. Och plus att friheten har ett värde i sig. Att liksom, om man skulle nu förbjuda det, så hade det blivit... För jag älskar ju den underhållningen. Jag tycker ändå blir jättebra. Jag gillar många liksom filmer som innehåller våld. Så jag tänker att det är priset man får betala för det här. Att liksom konsten måste få ha ett pris. På på och en jämförelse som jag kanske upprepat så många gånger att det blivit lite tjatig är då att det är väldigt få som ifrågasätter trafikens pris. Att till exempel om jag hade en diskussion med min storebror till exempel då, att om han åker med sin familj till Tosselilla Sommarland, då riskerar han ju att skada folk i trafikolyckor och skada sig själv bara för en liten nöjesresa skull. Liksom.
Just det.
Men det är väldigt få som säger så här, det ska inte finnas någon trafik förutom i livräddande eller liksom den typen av syften som vill förbjuda nöjestrafik helt.
Ja,
och då underförstått så säger man så här, trafiken får ha det priset och får ha det här antalet dödsoffer och det här antalet skadade. Och så tycker jag att konst, kultur och underhållning också ska fungera. Mm. Att man får räkna med lite svinn så att säga. Att det är så att det blir kanske lite mer våld i samhället på grund av gangsterrappen.
Mm.
Men det får man ta. Det är sådana smällar man får ta. Och han sa, det hade han aldrig tänkt på.
Mm.
Det var en ny tanke för honom.
Ja, exakt. Jo, men jag håller med om det. Eller jag är inte säker på att jag håller med om att det är så att det leder till mer våld. Men även om det gör det så är det värt det.
Okay,
för att... Ja, precis. Att det ändå är värt att ska vara fritt. Men man kan ju fatta det i och för sig i hans fall då, ifall han märker att där börjar det bli så här konstigt att han hetsar dem till det. Att han skapar någon slags det blir som wrestling då på något vis. Att de så här iscensätter draman på grund av att han producerar de här filmerna.
Men är det kanske man bara kan känna önsketänkande för din sida att liksom våldsamma filmer inte skulle leda till mer våld i samhället? Jag tänker så här, när min brorsas barn läser Krakelspektakel, köper en klubba, då vill de direkt äta godis. Och hade de läst en annan bok så hade de inte blivit sugna på godis. För det romantiserar godis liksom. Och det känns som att vara en klassisk orsak och verkan tycker jag. Det sa, okej, det ser lite kul ut att slåss. Då går vi ut och slåss lite.
Mm.
Nu blir jag sugen på godis för jag såg en bok som handlar om det. Då går jag och köper godis och äter det.
Ja, men alltså det är väl ändå så att det viktigaste anledningen till att det minskar med våld och kriminalitet, alltså det är ju bara, det låter så jävla tråkigt att säga, men det är ju såklart bara då att man har ett fungerande samhälle där det inte är värt det för folk att hålla på att vara kriminella utan att de har sådana liksom rimliga chanser.
Jo, det är förmodligen det som har gjort att våldet har minskat.
Mm. Ja,
sen
var exakt.
Den här klassiska som jag sa i Freakonomics, det här med abortteorin.
Mm.
Har du hört om den? Nej, men det var då att det var en extremt stor minskning i USA av våldsbrott.
Mm.
Det kanske var runt 90-talet.
Okej.
Okay. Och de liksom hade olika teorier om varför det skulle vara så. Till exempel då, ja, men heroin blev vanligare än crack i de fattiga områdena. Och heroin var mer en lugnare drag än crack. Men sen så kunde de jämföra det med liksom något ställe i Europa där ungefär kanske samma grej hade hänt. Och där hade det inte blivit den här liksom tydliga dippen i våldsstatistiken, våldsbrottsstatistiken. Och de hade någon teori om att polisen tog hårdare tag. Men sen kunde de också liksom jämföra det med andra länder eller andra ställen där de hade gjort samma sak och det hade misslyckats.
Okay.
Men sen det som då Freakonomics-killarna, deras, där de tyckte att de hade hittat guld, det var då att när abort blev lagligt i USA, i de flesta delstater eller vad det var, det var kanske någon gång på 50-talet.
Mm.
Och då 20 år senare, när de här barnen som inte blev adopterade, de barnen som blev adopterade blev vuxna och hamnade i den mest kriminellt aktiva åldern, då var de borta, de som skulle då vara oönskade barn.
Ja, okej, okay. Man har eliminerat de oönskade barnen.
Ja, att det var de oönskade barnen som stod för en väldigt stor del av kriminaliteten.
Okej, okay. Ja just det, ja men det är bra, snygg teori.
Och de kunde ju matcha det med liksom exakta årtionden, vilket inte jag lyckades med nu.
Nej, precis. Men jag fattar vad du menar.
Mm.
Ja, jag menar att det finns alltså massa sådana anledningar till att kriminaliteten minskar. Men då skulle man ju kunna säga att jag menar att det är massa våldsfilmer, men de minskar kriminaliteten. Men det kanske har med andra saker att göra. Men ja, du skulle säga då att om vi inte hade haft våldsfilmer så hade det minskat ännu mer.
Ja, så tror jag.
Okej.
Ja. Jag tror att man nog skulle kunna... Ja. Alltså det är klart att man kan... Det är lite som uppfostran eller någonting. Det är klart att du kan uppfostra ett barn. Tror jag, alltså så här, du kan bättra på ett barn. Ett barn som då skulle... Som kanske har en lite kriminell hjärna liksom.
Mm.
Som... Oavsett uppfostran kommer begå brott och kommer vara våldsam, tror jag säkert att du kan minska den ungens hur han blir genom uppfostran och genom liksom social påverkan.
Men jag tänker att det är alltså anledningen till våld, tänker jag, alltså oftast är någon slags så här, ändå antagonism liksom, att det handlar om något så här, materiellt intresse man har. Och att man vill ha något man inte får. Man har
människor... Ja, men att man är... att koppla upp det med
materialet. Jag menar det här att man... Jag menar att folk bara är våldsamma. Folk ser liksom en våldsam film och blir våldsamma. Mm. Alltså det är så få som är så, som är bara så här sadistiska. Alltså det är ju... Den typen av brott är ganska ovanliga. Alltså
när bara, någon bara sparkar ner någon på stan, ja, helt oprovocerat.
Ja, precis. Alltså sån, ja, clockwork orange brotts...
Men det var det jag tror ökar med den typen av... Alltså jag tror att de så här, oprovocerade våldet ökade då liksom när sökarna var en trend i Sverige. Så tror jag att det oprovocerade våldet ökade.
Mm, men jag menar... Men, ja, kanske. Fast det, men jag tänker att det våldet är en så liten del av allt våld. Alltså,
jag menar
de här, alltså, om man säger att det är mycket så här kriminella gäng i Malmö.
Mm.
Och de kanske håller på och begår våld på olika sätt. Men det är ju att, jag menar, att de rånar folk. Och, men alltså, de håller ju inte på och så här lustspöar folk, eller...
Nej, men det kan ju också vara att, så här, att om de lyssnar på gangsterrap och kollar på filmer från amerikanska, alltså så här ghettofilmer, att de romantiserar gängkulturen liksom.
Mm.
Och jag läste den här boken så här, Svensk maffia, om då svensk gängkultur och sånt där.
Mm.
Och jag kände ändå, nu var jag vuxen när jag läste den, men jag kände fan, det är spännande alltså. Man blir lite sugen på den världen, även om jag då liksom förstår, alla de här våldsfilmerna har ju ofta ett sånt budskap, Stockholmsnatt och sökarna har ju någon slags här, men titta så det gick, som det gick i slutet, så budskapet är på något sätt, du ska inte leva det här livet för att det kommer gå till helvete, men sen det är inte det, det är, barnen lyssnar inte på det örat, de ser ju det fräsiga och tar till sig det.
Ja, precis, men det handlar väl om hur bra alternativ man har. Men jag menar, för sådana som dig och mig så hade det varit ett helt orimligt alternativ att leva ett sånt liv. Mycket mer stressfullt än det vi hade lagt framför oss.
Om man nu inte har en sån, spänningssökare som... Det finns säkert de... Det har jag hört i Krull och kriminell, Bobo Krulls podcast.
Mm.
Att det fanns ju liksom folk med, från en övre medelklass bakgrund, trygg.
Mm.
Som söker sig till den kriminella världen bara för att de har låg MAO-halt eller liksom vad man nu säger, är spänningssökare. Ja, vill ha kickarna av spänning liksom.
Mm.
Och alternativet är en vanlig trygg utbildning på Handels eller vad fan som helst. Men att de ändå börjar smuggla större mängder kokain.
Ja, just det. Ja, precis. Men jag tänker liksom att det alltid har funnits och att... Ja, jag vet, det är möjligt att... Eller ja, det låter bara så präktigt och dumt. Men att alltså den stora... alltså det som har en avgörande betydelse är väl liksom bara... Att man fattar varför de där går med i kriminella gäng ut i de här utanförskapsområdena. För att det är så jävla trist alternativet liksom. Så att det är så snabba... Mycket snabbare pengar och snabbare kickar. Men... alltså den här situationen att någon som har det liksom bra och har så möjligheter skulle se en våldsam film och bli våldsam. Jag tänker bara att den är ovanlig.
Ja, det är nog. Men jag tror säkert att det kan vara en liten pusselbit i det stora hela.
Ja.
Och det är någonting som jag har fått erkänna för mig själv. För min spontana... Jag vill ju inte att det ska vara så. Jag vill ju att man så här, man påverkas inte alls av det.
Om vi kan säga att man påverkas lite grann då. Lite på marginalen. Ja. Men det är så jävla värt det.
Jo, det håller jag med om. Vad tyckte du om beska dropparna?
Jo, men jag tyckte det var rätt trevligt ändå.
Ja, det är trevligt. Men det hade ju varit mycket godare egentligen att dricka en godisshot, skulle jag nog säga. Mm. Är det inte lite så här för att vara lite tuff som folk dricker beskadoppar eller?
Ja, jag tycker ju inte att det är godare med en godisshot.
Du tycker inte?
Nej, men det är ju svårt sånt där med smaker, även ifall jag liksom har skolat mig själv då till att... eller att man har fått lära sig att det är tufft och vuxet och så vidare. Sen så har ens smak anpassat sig efter det, så att jag på riktigt tycker det också nu. Att det känns härligare med det här än något sött och sliskigt.
Mm. Ja, bäskla var den sista smaken man uppskattar.
Mm.
Jag läste även att gamlingar, jag tror det var i boken Nu äter vi av Jenny Damberg heter hon fast nu.
Mm.
Där de pratar om så här att unga människor gillar stekt och grillad mat, medan gamla människor mer gillar kokt mat.
Mm.
Det är svårt att leva mig in i liksom, när jag, om jag då själv skulle börja gilla hellre en kokt potatis än en stekt potatis. Alltså den här stekytan är ju god liksom. Men att man inte vill ha, man vill inte ha så kryddstark mat.
Nej.
Man vill knappt ha några kryddor alls. De på ålderdomshem vill de bara ha, alltså tänk bara ren potatismos utan salt eller utan kryddor.
Just det.
Kokt eller...
Och någon sån här vit fisk och vit sås kanske. Så att det smakar väldigt lite.
Jag har svårt att förstå att jag någon gång skulle hamna där.
Detta är stekta, känns lite skarpare att äta på något sätt. Att det känns lite så här vassare i magen, så att de vill bara ha väldigt sånt.
Jo, ja, men det var något som samma sak, så hade jag väldigt svårt att förstå när jag var liten hur man kunde hellre vilja dricka en öl än en läsk.
Mm.
Alltså jag kommer ihåg när jag började dricka med mina kompisar och vi liksom pressade i oss öl, så sa jag ändå, så sa vi så här liksom, ja, men tänk om det här bara smakat som Coca-Cola.
Mm.
Och alla höll ju med om att det hade man ju mycket hellre druckit liksom.
Men där har du väl skolat dig själv till att älska
öl. Ja, jag är rätt bra på att skola mig själv ändå till att börja gilla grejer.
Mm. Ja, men det där minns jag verkligen, alltså den kampen att sänka folköl.
Mm.
Att jag kommer ihåg att jag så drack med kompisar som var lite mer erfarna och hade bara lärt sig där. Och att jag kände att hur jag liksom försökte få i mig en öl snabbt. Och man kände att man nästan så här vill spy upp det direkt. Att det bara bubblar i hela kroppen. Och att jag så la mig på rygg på en gräsmatta några sekunder bara för att hämta mig.
Jo, det är rätt svårt. Ja. Men jag har ändå märkt att jag har lite mindre respekt för människor som inte skolar sig överhuvudtaget.
Mm.
För det finns ju ändå folk som aldrig har ambitionen att lära sig att tycka om någonting.
Ja, just
och det provocerar mig lite. Alltså folk som smakar lite på alkohol till exempel och säger jag tycker inte om smaken av alkohol, och sen så aldrig mer testar det.
Nej.
Eller samma sak med koriander eller saker som är acquired taste.
Det är väldigt mycket så minsta motståndets lag över sådana människor. Ja. Att de är dåliga på att uppskjuta en behovstillfredsställelse. Det är sådana som inte skulle klara av marshmallow-testet. Kanske. Att jag vill inte liksom kämpa och lida lite grann för att nå en större njutning sen.
Men sen så är det kanske också en ursäkt lite för folk som är lite så präktiga och när man var tonåring var mer liksom på lärarnas och föräldrarnas sida. Att de kanske sa så här, jag tycker inte om smaken av alkohol. Men egentligen så handlade det om att de inte ville bryta mot det som de vuxna sa att de skulle göra.
Nej, just det. Alkohol blir ett specialfall då, för att det är ju en sån kärvsmak som de vuxna inte vill att man ska hålla på med. Men det är ju många, när det gäller mat, kommer jag ihåg att jag var rätt mycket ett sånt präktigt barn som ville kunna ha sån vuxen smak. Att jag äter inlagd sill liksom, med de vuxna fast jag är liten. Och jag kanske gillar senap och jag menar, olika sådana grejer som barn inte gillar. Att jag var lite lillgammal och präktig, så att det lite ära i och kunna äta sånt när jag var 11.
Jag låtsades att min favoritläsk var Grappo för att han var lite svårdrucken.
Ja, exakt.
och den typen av barn hat, alltså jag är ganska snäv i eller jag är ganska snäv i vad jag accepterar.
Mm.
För jag stör mig också på såna barn som jag själv var, ja, som skulle vara lite
åtta säger att ens favorit årstid är hösten. Att det är så vackra färger. Ett sånt vidrigt barn.
Var du där när du var?
Ja, men jag tror att jag höll på så här, alltså jag gillade ju sommaren bäst, gjorde ju alla såklart. Mm. Det var ju lov och det var varmt och så. Men jag tror att jag höll på att säga att jag gillade vintern bäst för att jag åkte längdskidor.
Aha.
Och mycket då influerade av min pappa som älskade längdskidor och ville att jag skulle göra det. Mm. Så det var nog lite sån fjäska från vuxna grej. Att jag gillar att vara där ute liksom i elljusspåret och
harva
längdskidor.
Men nu även i vuxen ålder så är det så att jag blir anklagad av mina kompisar ibland för att vara, citat, rebell mot mig själv.
Mm.
Då kan det vara något sånt där att, att någon hör en liksom jättedålig låt på radion. Jag vet inte. Vad skulle du säga som du har hört på radio som är det töntigaste du har hört på sista tiden?
Jag lyssnar inte på radio. Vad menar du, bara någon sån töntig radiohit som är alltså typ Bass Hunter, fast det var många år sedan. Men, eller något sånt.
Du måste uppdatera din töntig hit.
Lilli och Susie.
Ja, det var en anspelning på ett av dina skämt där du säger Therese i drömhus som din snygg tjej-referens. Och sen ja, så har du en tag. Jag måste uppdatera min snygg tjej-referens. Ja, men jag tror det var faktiskt det var just exemplet som var då när jag satt i en bil. Det kan vara lite smalt, men det var ett band som heter Jack Moy och Glöden.
Okej.
Okay. Som alla i bilen då fick en väldigt äcklad min. Det var någon sån här bredbent poppy gitarrrock.
Okay.
Som var, jag tyckte ju själv var vidrig, men jag satte mig då in i en situation där jag tänkte så här, jag ska försöka ha ett öppet sinne. Så jag var nästan så här, jag tycker det är bra. Och då så blev jag anklagad, du är bara rebell mot dig själv nu.
Just
att det. Liksom det är ett rebelliskt beteende, men du skadar bara dig själv. Det är ingen som
nej,
det är ingen som blir imponerad av att du tycker Jack Moy och Glöden är bra i den här bilen.
Nej, just det. Du, jag vill inte vara så jävla förutsägbar. Det är bara inför dig själv som du lyckas med det. Mm, ja, jag förstår. Ja, det är svårt där. Man ska slå knut på sig själv hela tiden och så på grejer. Så här, att Malou är egentligen bra eller något sånt där. Bara för att uppdatera sig själv.
Jo, men så har jag gjort många försök. Alltså, så här, det kanske var mer när jag var yngre.
Mm.
Men jag kommer ihåg, jag hade en skiva då liksom. Med bandet Ghetto Boys. Och de hade en låt som den var så dålig.
Mm.
Balls and My Word hette den. Och det var liksom en sampling från då filmen Scarface och lite ljudeffekter.
Okay.
Och jag tyckte den var dålig. Men då bestämde jag mig för att jag ska lära mig att gilla den. Så jag satte den på repeat och verkligen så försökte uppskatta den. Det lyckades tyvärr aldrig.
Okay.
Samma sak med den danska tecknade långfilmen Bennys badkar.
Har jag inte sett.
Någon hippie flummig akvareller som flyter in i varandra animation.
Mm-hmm.
En Benny som åker ner i sitt badkar och hamnar i havet eller någonting.
Du kämpade med att försöka gilla den.
Jag tänkte att det här ska bli min grej, liksom att gilla den här filmen som är så uppenbart svårsmält.
Okay.
och tråkig.
Men med den här filmen och den här låten, det var inte så att du kände någon press från omvärlden och gillade det alls, utan det var bara ett eget projekt då?
Eller jag var rebell mot mig själv.
Vad sa du? Att du var rebell mot dig själv? Det var inte att det var så här fint att gilla den här filmen?
Nej, snarare tvärtom. Det var ju en alltså Bennys badkar. Man har ju på namnet att det är en töntig film att gilla.
Mm,
men jag ville väl vara flippig.
Ja, precis. Ja, just det. Ja, exakt.
Jag ville att folk skulle säga, och det är han som alltid kollar på Bennys badkar.
Ja,
vad är det för film? Ja, det är en jättetråkig, konstig, dansk tecknad flumfilm liksom. Just och så tänker man, fan vilken flippig är.
Ja, men så var det. Ja, precis, att man bara har någon sån grej. Man försöker skapa en kultgrej till något random. Så att vi i vårt gäng sitter bara här och lyssnar på nazist country på grön vinyl och vi liksom tycker det är bra.
Jo, frågan är om det är en Alltså jag vet inte, jag har ju bara varit ung under ett årtionde. Men jag undrar om det är en sån här 90-talsgrej. Eller om folk håller på så även nu.
Mm.
Eller för det känns, jag får intrycket av att det var vanligare på 90-talet. Att man skulle liksom ha en smal alternativ, flippig, konstig grej som man snör in på. Och att det var jävligt coolt.
Ja, man tänker att det borde finnas nu också. Men ja, precis. Men det är väl så allmänt med, ja, det har många pratat om, men med hela klickonomi-grejen och så vidare, att det är att, ja, att man har en känsla av att det var coolt att vara indie och alternativ på 90-talet och att alla verkligen är en del av den här klickonomi-logiken idag.
Fast det kanske inte är så. Fast det blev lite så, jag tänker, även om, fast det kanske blir större idag om man tänker den här Pineapple Pen. Har du sett den? Det är någon korean eller japan som gör någon så här konstig sång. I got an apple, I got a pen, pineapple pen. Mm. Och så är det en lite flummig melodi i bakgrunden.
Okej.
Okay. Men att den, och den blev liksom viral för att den var lite knasig.
Är det som en musikvideo?
Ja, fast den är ju bara 3 minuter eller 2 minuter eller en minut eller sådär. Men, och den lyssnar ju folk på. För att den är flippig.
Mm.
Det är kanske lite mindre investering än att se en och en halv timmes Bennys badkar.
Just det.
Och kolla på. Men jag tror det är lite samma grej. Att det är kul för att det är sjukt och det är flippigt och konstigt. Liksom.
Ja, just det.
Men det har ju blivit lite mainstream. Just den grejen.
Ja, det är så lätt att vara lite flippig. För att det är bara olika klipp som flyger runt. Och alla kan så här. Ja, precis. Man behöver inte vara så devoted som du var när du gick och fixade den där filmen. Och
jag spelade in den på VHS och så tänkte jag, och jag skulle ju tråka ut mina kompisar också, så nu ska vi kolla på Bennys badkar, och så satte jag igång den och så tyckte de var jättetråkigt.
Just det.
Och jag tyckte också var jättetråkigt.
Sitter och försöker hålla upp energin. Vilken grej, va? Då sitter vi och kollar på det här. Sjukt där. Så ska det pågå i 90 minuter om man, ja.
Och det var ingen som någonsin som sa. Jo, i och för sig, jag fick väl ett rykte om att vara lite konstig. Så ja, jag nådde väl ändå mitt mål liksom.
Ja, om det är bra.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Ola Söderholm.
Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.